Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
De har en del kapital de får från vänligt sida, kapitalister och så vidare. Men framförallt handlar det om att de är skickliga på att föra ut sitt budskap. Och att budskapet ligger rätt och att människor också är mottagliga. Och vi får inte glömma bort då att de här budskapen, de når också en befolkning där ju arbetslösheten då hela tiden blir värre och värre. Och vi ser ju att när det sker en liten förbättring i Tyskland faktiskt, 1932, då sjunker faktiskt nazisternas också röstsiffror.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Efter hyperinflationen efter första världskriget så vände ekonomin uppåt. Och med Hitler i fängelse efter ölkällarkuppen 1923 levde nazistpartiet en tynande tillvaro. Börskraschen 1928 drabbade Tyskland svårt med massarbetslöshet som följd. Men nedmonteringen av de demokratiska institutionerna i Weimarrepubliken inleddes av socialdemokraterna för att sedan undermineras ytterligare av nationalisterna. När det inte gick att få majoritet för förslag i parlamentet började Tyskland styras med dekret. Detta var en väg som nazisterna sedan kom att utnyttja efter riksdagsbranden 1933 för att slutligen avskaffa demokratin. Detta är det andra avsnittet om Tredje rikets uppkomst. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och idag så ska vi fortsätta med den andra delen av uppkomsten av Tredje riket. För vi kände att det var lite för stort ämne att klara av på ett avsnitt. Men vi har ju i princip, hur långt fram hann vi, kan vi säga, tidsmässigt i förra avsnittet? Det var...
Ja, vi försökte ju att beskriva vad som hände då från krigsslutet, första världskriget, och vi landade ju precis egentligen innan depressionen slår till ordentligt i Europa. Och vi konstaterar att det ändå på många sätt fanns liksom ett ljus i tunneln på något sätt. Att hjulen hade börjat snurra i Tyskland, man fick amerikanska investeringar ekonomiskt, man hade börjat få någorlunda ordning på de här krigsskadeståndsbetalningarna. Nationalsocialisterna och andra, kan man säga, ytterlighetspartier var ändå ganska marginella vid den här tiden.
På tillbakagång
och socialdemokratin dominerar politiken och på något sätt ändå, trots att det fanns mycket missnöje med Weimarrepubliken som vi pratade väldigt mycket om i förra avsnittet, på olika sätt, att den stod för det tyska nederlaget och så vidare, så finns det ingenting som strax före då 1928 så skulle peka helt tydligt och klart mot ett nazistiskt maktövertagande. Adolf Hitler skulle bli tysk rikskansler.
Nej.
Det såg ju helt omöjligt ut vid den tiden.
Alltså när man följer den här historien så är det ju ganska långt fram i tiden när man känner att det är helt orimligt att det här skulle ske. Nu vet vi ju det. Och det är ju alltid det här problemet med historia, att vi vet vad som hände. Och därför blir människornas beteende och handlingar vid den här tiden delvis obegripliga. För vi kan inte frigöra... Du kanske kan det som professor i historia. Men jag har svårt att frigöra mig från det här att jag faktiskt vet vad som hände.
Nej, men jag tycker att det är ett problem för generellt, och det måste man jobba med hela tiden. Att man hela tiden tror att historien på något sätt är deterministisk eller teleologisk kan man också brukar prata om, att man tror att den har ett mål. Att det kommer att bli någonting där på slutändan. Att allting det som händer under 20-30-talet pekar bort ett enda håll. Och det är Hitlers maktövertagande på något sätt då. Men det måste man frigöra sig ifrån. Och snarare är det väl lite så här att det vi nu kanske ser och som vi ska prata om och ta vårt avstamp i här. Den här depressionen och den här tunga ekonomiska krisen som briserar i världen och i Europa och i Tyskland. Att den är ju ett väldigt tydligt liksom brott och avgörande moment i den europeiska utvecklingen. Men det betyder inte, och det tycker jag också är viktigt att säga här, det betyder inte att det hade behövt sluta med ett nazistiskt maktövertagande. Och det är ju det som vi lite ska försöka resonera kring här. Det här är ju ett enormt ämne.
Det är det som är så tragiskt också när man förstår den här kulturnationen som var så framstående inom industri, konst, kultur, vetenskap, att det hamnar i det här läget liksom, att på det sättet. Men nu tillbaka till händelserna. Jag skulle säga, som jag uppfattade när jag läser Richard Evans bok The Coming of the Third Reich, så är det här hur högerpartierna under von Papens ledning, hur de är ganska centrala i det här. Vi berörde det redan lite i förra avsnittet. I de här avvecklingen av de demokratiska rättigheterna. Men på vilket sätt förbereder högerpartierna med under von Papen avvecklingen av demokratin i Tyskland?
Ja, man kan väl säga så här för det första, att det som egentligen händer är att socialdemokratin då, för det är ju liksom första steget, de på något sätt abdikerar från, jag ska inte säga ansvaret, men i alla fall positionen att bilda regering och leda politiken i Tyskland. Och det handlar ju om att de kan till slut inte lägga fram en budget som riksdagen kan acceptera. Och det beror ju på den här ekonomiska krisen. Utan det som händer när depressionen träffar Tyskland och det blir fullständigt kaos, ekonomin bara krossas, då blir det så att man börjar att använda sig av presidentens förmåga eller att kunna regera genom nödförordningar. Och därmed har man ju åsidosatt egentligen hela den parlamentariska processen. Och det tycker jag är en viktig sak att inleda med här att säga.
För det fanns i konstitutionen, så fanns det den möjligheten att använda sig av nöddekret.
Ja, det fanns en så kallad artikel 48, gör att presidenten under vissa omständigheter kan helt enkelt styra genom nödförordningar, och att rikskanslern, som då är då regeringschef, kan be presidenten om detta. Och det där tycker jag är väldigt viktigt att förstå. Sen kanske man också kan säga så här, att innan vi kommer in på det där lite parlamentariska spelet som ju du antydde här och la upp bollen för nu så här med von Papen och de där sakerna, att depressionen träffar ju Tyskland så oerhört brutalt därför att amerikanerna drar ju in sina investeringar i Tyskland.
För under perioden här så har amerikanerna börjat investera i Tyskland.
Det har de gjort, och de inser någonstans att Versaillesfreden inte riktigt var en bra lösning. Därför att det är viktigt att tysk ekonomi fungerar. De är ju motorn i hela Europa. Och för att också ha ett bålverk mot bolsjevismen. Det är väldigt viktigt att komma ihåg här igen, och det var vi väldigt noga med i förra avsnittet, att komma ihåg att vi måste tillbaka och förstå hur man tänkt och uppfattade saker vid den här tiden, inte som vi idag kan uppfatta saker.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En liten sidoutveckling här, så tycker jag det är jättespännande att läsa om hur amerikanerna hanterade det här efter andra världskriget.
Ja, helt
då är
annat.
Man så medveten om det här och är så tydligt att man vill att Tyskland ska, återigen i opposition mot kanske Frankrike och så.
Marshallhjälpen.
Sovjetunionen, ja. Hur man då faktiskt har lärt sig av historien.
Och efterskänker också de här, alla de här, vad ska vi säga, ekonomiska hjälpen man hade gett till Storbritannien. För man inser att tar vi hem det här så kommer vi bara att förlora på det själva. Men efter första världskriget var en helt annan situation. Så väldigt enkelt förklarat då. Jag tror att en nationalekonom skulle bli upprörd nu. Men då kan man säga så här att Frankrike och Storbritannien ska betala pengar till USA. USA investerar i Tyskland. Tyskland betalar krigsskadestånd till framförallt Frankrike men också Storbritannien. Så det var som liksom en sån där rundgång på pengar. Sen kommer depressionen, träffar framförallt USA initialt. Då slutar USA investera i Tyskland. Tyskland klarar inte att betala sina krigsskadestånd, går in i fullständig depression, arbetslöshet. Och så sprider det här sig då. Och olika länder träffas ju olika mycket, men Tyskland drabbas väldigt, väldigt, väldigt hårt av det här. Och i det här kaoset, det som blir så att säga kännbart för människor är ju arbetslösheten. Och här nu plötsligt så går det alltså inte att regera i Tyskland genom att liksom ha ett val, skapa en majoritet, parlamentarisk majoritet, och sen lägga fram lagförslag och driva en finanspolitik, en ekonomisk politik i Tyskland. Utan istället blir det så att man är tvungen att använda sig av nödförordningar för att helt enkelt fatta beslut som är nödvändiga. Och i det här då, här väcks missnöjet och de här ytterlighetspartierna får nu här plötsligt ett utrymme. Så skulle man kunna
säga. Vad skulle du säga att de demokratiska partierna gör för, vad är deras grundläggande misstag de gör här i hanterandet av nazisterna?
Ja, de förstår inte, vilket vi idag förstår, att nationalsocialisterna på riktigt allvar var ett hot mot Tyskland.
De ser dem fortfarande som ett extremparti.
Ja, och då tror jag det är viktigt att komma ihåg här att de här partierna tyckte inte nog att det största problemet var att de var ett hot mot demokratin. För så tänker ju vi. Utan ja. Jag tror att det som man kan säga att det egentligen var det stora problemet med nationalsocialisterna sen ur ett liksom allmänpolitiskt perspektiv, det var ju att de satte igång ett världskrig så småningom sen och egentligen knäckte Tyskland ännu värre. Så vi måste komma ihåg att det här med demokrati är någonting som vi är så invanda med, så det är inte det viktiga här, utan man såg, däremot så såg man ju ner på nationalsocialisterna. Man tyckte att Hitler var en udda figur, han var vicekorpralen och så vidare. Men och att de var galna och man ogillade deras vulgära budskap och deras våld och deras ofina sätt och så vidare. Så att man ska komma ihåg att men det är inte demokratin och det är inte försvaret av Weimarrepubliken. Och där tycker jag nu det första felet som de demokratiska partierna gör, det är att de slår inte vakt om den demokratiska författningen i Weimarrepubliken. Och egentligen en direkt följdfråga, motfråga på det där är, vilka var de demokratiska partierna i Tyskland egentligen i slutet?
Ja, vilka var de demokratiska partierna?
Jag skulle vilja säga att
det var så många.
Nej, sluta med att det är Socialdemokraterna och knappast de till slut heller, så att säga. För de är visserligen, vill gå den här demokratiska vägen, och några av de här mindre folkpartierna i mitten. Partier var möjligtvis demokratiskt sinnade, men det var ingen egentligen som trodde på Weimarrepubliken i slutändan egentligen.
Kan man säga. Så det är helt anakronistiskt då, att tänka sig ett gäng demokratiska partier som
står
som
mot nazisterna.
Ja, det är felaktigt.
Nej, det är helt felaktigt. Och att alla de här partierna sen så småningom börjar att schackra när det gäller den här demokratin och med parlamentarismen. Men att Socialdemokraterna ändå är det parti som på något sätt förknippas med den här demokratiska författningen ändå i Tyskland. Så ska man ju komma ihåg att hos folkdjupen så var ju den här republiken väldigt misskrediterad. Det var ju som kallade novemberförbrytarna, att man brukar säga då. De som hade skrivit under stilleståndsavtalet. Det var de som hade förrått Tyskland och skrivit under Versaillesfreden.
Och det här är fortfarande levande i slutet på 20-talet.
Absolut, det finns kvar hela tiden och det trycks ut väldigt mycket i den nazistiska propagandan. Ska man också komma ihåg en annan sak, att för den gemena människan, arbetarna i industristäderna, så hade ju inte heller socialdemokratin och de här andra partierna via den här demokratiska författningen lyckats åstadkomma något välstånd heller, va?
Nej,
ens drägliga levnadsförhållanden. Sen ska man väl komma ihåg att stödet för nazisterna, det var vi inne på i förra avsnittet också, det finns ju inte initialt alls bland i storstäderna bland arbetarna, om man ska generalisera. Utan det är ju, nej, på landsbygden.
Vi snackade om det förra, protestantiska, ja, bönder i Schleswig-Holstein.
Ja, och i Ostpreussen, ja, och så vidare. Att det är där framförallt och bland de protestanterna. Va? Så att det är ju så att man så småningom vinner man arbetarröster också. Det är liksom viktigt att komma ihåg. Va? Sen ska man komma också ihåg att Socialdemokraterna är inte beredda att bita det sura äpplet och samarbeta parlamentariskt med kommunisterna. Av ideologiska skäl. Mittenpartierna, katoliker och protestanter inom så att säga, de borgerliga partierna till höger och riktigt långt ut till höger och från mitten ut till höger, de samarbetar inte heller. Så det gör att man, det är helt omöjligt att skapa liksom en parlamentarisk majoritet i det här parlamentet man har i den tyska riksdagen. Och det är det grundläggande parlamentariska problemet här. Och därför börjar presidenten att utse minoritetsregeringar. Och där är vi nu framme till von Papen, som du säger. Och egentligen skulle man kunna konstatera att det är faktiskt så att man börjar ju 1930 med att utse en annan centrumpolitiker faktiskt som rikskansler. Och det är von Brüningen, som egentligen var en väldigt skicklig politiker på väldigt många sätt och var ju mycket stark motståndare till Hitler. Men med nazisternas valframgångar så småningom och von Brüningens misslyckade politik. Han bland annat jobbar han väldigt hårt för att uppfylla de här krigsskadestånden och betala dem för att blidka pestmakterna. För att han menar att han då kan få ekonomiska fördelar där. Det går ju åt helvete. Jag vet att det finns en svensk historiker, det var Alf Johansson, som sa att operationen lyckades men patienten dog. Det vill säga, det slutade med att de allierade säger att ni behöver inte betala mer krigsskadestånd, men då hade han försvagat den tyska politiken så pass mycket. Och när Brüningen får avgå, och nu är vi framme då till 32, då kommer den här von Papen till makten.
Vem är von Papen?
Ja, von Papen är ju en sån här katolsk aristokrat som tror att han ska kunna kontrollera Adolf Hitler. Så att han är ju till och med sån att han bjuder ju in Adolf Hitler att sitta med i hans regering. Och sådana saker. Och det visar att han är naiv då, så att säga.
Man kan ju tänka sig att det finns ett stort mått av klassförakt här också. Den småborgerliga Hitler, vicekorpralen och sen den här adelsmannen då. Att det är klart att jag kan kontrollera honom.
Ja, så är det ju. Och von Papen är ju egentligen att betrakta, och nu har ju vi facit i hand här. Han tror ju att han agerar väldigt skickligt. Han tror att han kan kontrollera Adolf Hitler. Han är ju dessutom mot socialdemokratin och marxisterna. Det behöver vi inte ens prata om att han var emot. Och han har då Hindenburg, som är ju president vid det här laget. Han har ju hans öra då. Och det kan man ju säga att Hindenburg är ju den gamla krigshjälten från östfronten under första världskriget. Som är ganska motvilligt.
En gammal man.
Det är en mycket gammal nåt. Det är fältmarskalken då, som tillsammans med Ludendorff under första världskriget avvärjer hela det ryska anfallet på Östtyskland. Är ju en enorm krigshjälte. Han är då president. Och man kan säga att egentligen att politiken i Tyskland vid det här laget, den kokas ner till intriger kring Hindenburg som president. Det är inte liksom i parlamentet som man bedriver politik eller med någon diskussion mellan partier eller någonting sånt. Så det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Och von Papen, han har en idé om att han kan kontrollera Hitler, men han vill också desarmera socialdemokraterna. Och någonstans här också så florerar det nu också en idé om att skulle man kunna återta kejsaren, skulle vi kunna få tillbaka en monark och gå tillbaka till tiden det ville minska Tyskland. Så det är det alternativet man ser. Man ser inte att fortsätta att stärka demokratin. En sista sak som är viktig med von Papen, han gör ju någonting som blir oerhört ödesdigert. Det är ju så att Preussen är ju halva egentligen Tyskland. Och i det preussiska parlamentet, riksdagen, som ju har stort inflytande över halva Tyskland skulle man kunna säga i många avseenden med lagstiftning. Där är socialdemokraterna väldigt, väldigt starka. Von Papen genomför, kan man säga, en parlamentarisk eller konstitutionell kupp. Han plockar bort det här preussiska parlamentet, för att förklara det lite enkelt. Och det gör att Socialdemokraterna tappar sin sista bastion. Och det är också viktigt här att komma ihåg att sen, det här förenklar också Hitlers maktövertagande sen. För hade det varit så att det fanns en stark socialdemokratisk bastion i så att säga, delstatsparlamentet Preussen som handlat, ja, som var halva Tyskland, då kan man ju tänka så här att den här riksdagen som är alltysk ändå inte hade haft det här starka inflytandet, utan här sopar von Papen bort en av de stora, kan man säga då, bastionerna för ett eventuellt då liksom så här motstånd mot det här hitleritiska maktövertagandet. Och det tycker jag också är viktigt här.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men hur kunde man tvinga bort Socialdemokraterna som ju ändå var ett väldigt stort parti vid den här tiden?
Ja, att von Papen som jag resonerar kring, som ju hade föregåtts av Bryningen då, att man får plötsligt de här minoritetscenterregeringarna, om man uttrycker sig så, det beror ju på Socialdemokraternas minskade egentligen då andel av rösterna, och att det finns nu då ett nazistiskt parti som går så oerhört starkt fram i valen. Och det intressanta är ju att trots att nazisterna går fram så är det ändå så att kommunister och socialdemokrater, de behåller ändå stor andel av rösterna, utan det är ju mer det att det här nazistpartiet nu går fram och liksom på något sätt kastar, förskjuter hela partipolitiken. Det är ju därför som Bryningen och von Papen så småningom får de här uppdragna att bilda regering. Och det beror ju på att nazisternas framgångar och att Socialdemokraterna inte längre liksom kan då hitta majoritet för sin politik i riksdagen. Och där måste vi väl prata lite om nazistpartiet, skulle jag vilja säga. Vi har ju inte nämnt så mycket nu från egentligen Ölstyggekuppen.
Nej, de har vi nästan glömt bort, höll jag på att säga. Men här, nu, vi har ju bara pratat om de yttre faktorerna för nazisternas framgång. Vi har ju inte pratat om deras egen, för att hade de varit helt inkompetenta så hade ju inte det spelat någon roll.
Nej, det håller jag med.
De gör ju någonting rätt hela tiden. Vad är det de gör rätt och rent politiskt och rent praktiskt politiskt?
Ja, dels är det så att inom den här nazistiska rörelsen finns det mycket skickliga organisatörer. Vi kan ju nämna några här. Det är Strasser bland annat, som ju också inte helt självklart är med Hitler, utan snarare kanske lite en konkurrent till Hitler. Han får kliva av så småningom. Vi har ju de som är mera hängivna Hitler. Vi har Goebbels. Vi har Göring. Och vi har Heinrich Himmler och en räcka andra personer som finns som organiserar den här nazistiska rörelsen. Och i alla de här valen nu, det är ju faktiskt så på det sättet att det är 4 stycken val från 1930 fram till 1933. Och inför alla de här valen så använder sig nazisterna av hela sin enorma apparat då att utbilda sina funktionärer, alla som håller tal, genomtänkta budskap. Hitler flyger runt till Hitler runt i Tyskland på ett väldigt modernt sätt.
Och det är ingen annan politiker som jobbar på det här sättet?
Inte på det här sättet alls, utan de inför en hel del, faktiskt skulle man kunna säga, lite nya metoder. Samtidigt får man inte överdriva nu att nazisterna har så enormt stora resurser. De har en del kapital de får från vänligt sida, kapitalister och så vidare. Men framförallt handlar det ju om att de är skickliga på att föra ut sitt budskap. Och att budskapet ligger rätt och att människor också är mottagliga. Och vi får inte glömma bort då att de här budskapen, de når också en befolkning där ju arbetslösheten då hela tiden blir värre och värre. Och vi ser ju att när det sker en liten förbättring i Tyskland faktiskt, 1932, då sjunker faktiskt nazisternas också röstsiffror. Men man kan väl konstatera så här att 1930 i riksdagsvalet så vinner alltså nazisterna 18,3%.
Det är ju inte jättemycket.
Nej, men det är en femtedel av befolkningen.
Ja.
Det får man ju säga. Och de plockar ju sina röster från olika håll, ska man komma ihåg. Men man kan också komma ihåg att kommunisterna går också framåt i de här valen.
Så man kan det är säga extrempartierna att, som går framåt.
Ja, Weimarrepublikens tydligaste motståndare egentligen går framåt. Så skulle man kunna uttrycka det. I julen 1932, ja då har man 37%. 37,3% vinner man då. Sen har man en liten dipp i november 1932, 33,1%. Och sen slutnoteringen då i mars 1933 i riksdagsvalet, då får man 43,9%. Men det sista valet är ju lite speciellt, vi kommer ju lite till det då. Det sker ju under lite speciella omständigheter då.
Sen kan man deltar väl inte kommunisterna till exempel?
Nej, och det är precis det som är lite. Och det är också så det är ju liksom så att säga Weimarrepublikens sista dödsryckningar på slutet. Och det är klart att däremot kan man väl konstatera att nazisterna vinner ju aldrig egen majoritet. Och det är viktigt att komma ihåg. Men de blir det största partiet, det blir de. Det är lite intressant.
Och den här, vi har ju berört det flera gånger, den här våldsamheten i nazisternas praktik egentligen här, för att under de här valen så är de väl, jag menar, det är mycket att de stör andras möten.
Absolut, systematiskt.
Brunskjortorna.
Absolut, brunskjortorna som de ju kallas för, deras kamporganisation och SA. Sturmabteilung, de är ju systematiskt angriper ju, stör andra valmöten, slås med kommunister på gatan och så vidare.
För visst kan man säga att just det här våldet är en väldigt viktig del i deras politiska plattform, deras politiska makt.
Ja, och det är därför det blir så fel att säga, om man säger så här att Adolf Hitler kom till makten genom en parlamentarisk process. Nej, det här är ju ett utanparlamentariskt våldsutövande. Så det tycker jag att där ska man vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig. För man, ibland förekommer den där liksom idén om att Adolf Hitler följde ju så att säga reglerna. Och det förde man ju också fram i sin propaganda. Att om tyska folket inte vill ha oss, då kliver vi åt sidan. Men då ska man komma ihåg att man då samtidigt ju bedrev hela tiden den här våldsamma trakasseringspolitiken mot sina politiska motståndare. Det får man inte glömma bort här. Och det är väldigt viktigt att ha med det, tycker jag, i det här. Jag tycker också att man kan nämna, även om vi inte behöver göra så stor sak av det, att Hitler ställs ju faktiskt mot Hindenburg i presidentval 1932.
Och förlorar.
Och att den gamla marskalken vinner, men att han mycket motvilligt egentligen ställer upp i det där valet. Och där kan ju tanken lite svindla. Tänk om Adolf Hitler hade blivit president i Weimarrepubliken. Det är ju jättemärkligt.
Men hade det ändrat någonting egentligen?
Nej, det hade det väl kanske inte gjort. Men det kan man ju lite resonera lite kring. Det man kan konstatera är att man får ett väldigt stort valunderlag där. Det är väldigt många tyskar som röstar på Adolf Hitler. Och så stora siffror får man aldrig sen i något partival. Alltså i presidentvalet så får man mycket större stöd.
Men det här bygger ju ändå en legitimitet.
Det bygger en legitimitet. Och den här sifferexercisen är väl kanske inte egentligen det mest intressanta här. Men jag tycker att det spännande med den är ju att den visar ju det här sambandet mellan arbetslösheten och valsiffrorna. Att de här kurvorna följer varandra ganska väl.
Är du beredd att gå vidare nu till
Nu ska vi gå in på riksdagshusbranden. För vad är det som gör nu? Då kan vi konstatera så här att von Papen, han kommer så småningom att få avgå. Och istället så får man då en person som genom intriger har sett till att han har kommit till makten. Och det här är en person som verkligen vill återföra Tyskland till det gamla kejsar-Tyskland. Och det är en gammal militär som heter Kurt von Schleichler, som blir rikskansler, och han sitter då från december 1932 och får avgå redan i januari 1933. Och Han är ju egentligen att betrakta dem som en katastrof i vårt perspektiv här. Om vi nu ser så att säga att Hitlers maktövertagande är någonting som vi vill undvika här. Och han tror ju att han ska kunna kontrollera Adolf Hitler. Men det slutar med att han är tvungen att avgå och att Hindenburg tillfrågar Adolf Hitler att bli rikskansler. Så Adolf Hitler blir alltså rikskansler 1933.
Är det här en position med makt?
Ja, det är det ju. Därför att här plötsligt nu så ställs hela den tyska statens, rikets, alla resurser när det gäller polis, armé och så vidare, alla ministeriet, plötsligt i nationalsocialisternas händer. Med ganska få undantag. Hitler blir rikskansler i januari, 30 januari 1933. Den 27 februari så brinner riksdagshuset. Och där säger man ju då att det är en holländsk von Lober, hette han väl den där. Att han ska ha tänt på. I den rättegång som sen följer så ställer man en del andra personer också inför rätta. Och man menar liksom allmänt att det här är omöjligt att tutta på riksdagen, lite vårdslöst uttryckt, ensam. Utan här måste finnas någon form av komplott. Men det är han som döms och sen så småningom då avrättas. Forskningen i efterhand har ju diskuterat alla möjliga möjligheter. Allt ifrån faktiskt att nazisterna själva tände på riksdagshuset. Min uppfattning är ändå när jag läser litteraturen att det underkänner man idag. Men någonting händer där och det går inte idag att helt klart veta vad som händer. Det intressanta egentligen tycker inte jag vem som tänder på riksdagshuset, utan det är ju hur den används. Och det som händer egentligen är ju att redan dagen efter så ber ju Adolf Hitler Hindenburg om en nödförordning, den så kallade riksdagshusbrandsförordningen. Och den egentligen ger nationalsocialisterna då, som har rikskanslern Adolf Hitler, och polisapparaten och armén möjlighet att egentligen vidta åtgärder mot kommunisterna för att skydda den tyska staten. Och det där är ju helt avgörande. Och det gör ju sen att när man då kan fängsla och internera egentligen alla sina politiska motståndare, så i riksdagen sitter ju inte kvar några kommunister plötsligt, de är ju inom lås och bom. Så när man genomför då den helt avgörande omröstningen i den tyska riksdagen med Göring som talman. Hör på det alltså. Göring är talman i riksdagen. Han ändrar också reglerna. Så när man röstar om att ge regeringen, det vill säga nazistpartiet de facto, rikskanslern, fullmakt, fullständig fullmakt att liksom agera nu. Att få och egentligen avskaffa demokratin fullständigt och ta bort alla partier och hela den demokratiska processen och det parlamentariska styrelseskicket och alla principer. Ja, nu gör han om räkningssystemet, för man behöver 2/3 för att ändra den här, kunna genomföra den här fullmaktslagen. Och när man då röstar om detta den 23 mars, ja då räknar han inte med kommunisterna, så han räknar bort dem. Och så räknar han 2/3 på resten som finns kvar. Och då får man då ihop det här stödet, och då finns det ett antal partier som stödjer att nazisterna ska få den här fullmakten. Och det beror ju på att man tror att man ska kunna kontrollera Adolf Hitler trots allt.
Men varför tror man det?
Därför att man är desperat, man tror inte på demokratin, man inser att det verkar som att Adolf Hitler har folkets öra. Kan vi utnyttja honom? Så kanske vi kan få den här majoriteten som behövs så småningom, eller få en opinion för att genomföra de här lagarna. Egentligen vill vi inte ha Weimarrepubliken, utan egentligen vill vi ha ett auktoritärt stöd. Och kanske vi skulle här till Schleicher, den här Schleicher, han leker ju till och med tanken att göra en statskupp med stöd av armén här. För att återföra. Så att man är desperat, och sen så accepterar man helt enkelt det här. Och så att den 23 mars 1933 så kan man säga då att Hitler och nationalsocialisterna får makten genom omröstning i den tyska riksdagen.
Mm. Men det som du redan har sagt är det fel att hävda att han tog makten med demokratiska medel.
Nej,
för att
nej.
De, som du säger här, kommunisterna, alla var inlåsta.
Kommunisterna var inlåsta. Valen som hade lett till att nazisterna hade fått så många procent av väljarna hade ju också förts med våld och icke-demokratiska utomparlamentariska metoder. Så det tycker jag väldigt, där ska vi vara väldigt, väldigt tydliga.
Mm. Men när Hitler och de tar över makten, hur fortsatte man att använda våldsmedel i det här och verkligen ta kontroll över statsapparaten? Och
ja, nu börjar man ju med, så du var ju inne på ett resonemang att man så att säga äter ner det ena partiet efter det andra. Så man börjar ju med kommunister och socialdemokrater. Men här tar man nu nästa steg. Jag vet att ibland när man brukar prata om det sovjetiska infiltration och maktövertagande bland annat i Östeuropa, så brukar man prata om salamitaktiken. Att man skivar bit efter bit. Och det gör man ju nu, att nu går man ju vidare. Nu plockar man ju så att säga sina motståndare i mitten. Och även inom sina egna led till slut. Man har ju en intern blodig uppgörelse. Och man har ju nu sedan länge också organiserat en Schutzstaffel, alltså en speciell, kan man säga, Hitlers livvaktsstyrka, det som ju blir SS och det som sen så småningom kommer faktiskt att utvecklas till en del av krigsmakten, av Waffen-SS, som man också har. Man har också börjat fundera på att det är ett problem med de här brunskjortorna. De har banat vägen till makten, men nu är de faktiskt ganska problematiska. SA med Ernst Röhm som ledare följer inte riktigt Hitler. Ernst Röhm är ju en krigshjälte från första världskriget, men som inte riktigt är beredd att gå. Han är inte så beundrande för Hitler som till exempel Goebbels eller Göring eller Heinrich Himmler. Utan man är osäker på hans egentligen ställning och vad vill han nu? Och därför kommer ju 1934, den 30 juni, det man brukar kalla då för långa knivarnas natt, då man likviderade ett antal motståndare. Och här är ju lite intressant faktiskt, att man gör sig ju faktiskt också av med folk som inte har med SA att göra.
Det är inte bara SA man rensar ut?
Nej, alltså. Kurt von Schleichler och hans fru likvideras i samband med den här processen. Därför att man uppser att Schleichler har någon form av möjlighet att ändå skapa en opinion mot Hitler och framförallt inom krigsmakten. Jag tycker man kan nämna här kanske bara nu som en mycket, mycket snabb sak att krigsmakten är ju ganska liten i Tyskland. Den är bara upp till 100 000 man. Det är det man får ha efter Versailles-kriget. Men det är ju ändå den styrka man har i Tyskland. Sen har man då så att säga kyvutbildat och har en massa, bland annat de här gamla frikårerna. Inom den organisationen så finns det en del trupper som man ändå skulle kunna mobilisera om man skulle behöva. Men här 1934 så rensar man alltså ut inom sina egna led. Och sen har vi ju slutdestinationen egentligen. 1934 så dör Hindenburg. Och då införlivas presidentämbetet med rikskanslerämbetet i det så kallade Führerämbetet. Och där officiellt så blir Adolf Hitler Führer.
Finns det ingen opposition här? Eller liksom socialdemokrater? Vad gör socialdemokraterna?
Nej, de hukar bara.
Ja. Ingen som vågar stå upp egentligen?
Nej, och till och med de här stålhjälmarna, organisationen som jag pratade om, nationalistiska organisationer som jag hade miljon medlemmar, ingen här har längre möjlighet att agera. Därför att nazisterna har sånt fullständigt maktövertagande här. Utan där hade så att säga tåget gått. Och vi har ju varit inne på flera steg här där det hade kunnat gått annorlunda. Men man kan väl säga att de här figurerna, Schleichler och von Papen kommer ju sen faktiskt att vara diplomat under Tredje riket. Han kommer ju ställas inför rätta sen, han frikänns sen så småningom i Nürnbergrättegången. Men
så han överlever kriget?
Ja, det gör han. Men han spelar ju en oerhört, får man ju säga, beklagansvärd roll här. Genom att man är naiv. Och just som vi har nästan lite tjatat om några gånger här, att de här figurerna tror, kanske som du har varit inne på, med aristokraten så att säga, lite nedlåtande syn på Adolf Hitler. De tror att de ska kunna kontrollera Adolf Hitler. Så den regering som Adolf Hitler tar över som rikskansler, där har han egentligen bara förutom sig själv två stycken ämbeten, ministerposter. I övrigt är det andra personer. Nu får man komma ihåg att alla de här personerna, Schleicher och von Papen, är intelligenta människor naturligtvis, och kunniga människor på många sätt. Men de De hade inte politisk känsla för vad som höll på att hända. Och det som är det bedrövliga är ju här att ingen vill ha Weimarrepubliken som vi har varit inne på här. Med det möjligtvis, inte ens Socialdemokraterna till slut, va? Och då blir det ju väldigt svårt. Vad ska man ha istället? Och då tänker man sig, ja men vi kör en rikskansler Adolf Hitler. Han verkar kunna samla, han har människors, vi kontrollerar honom. Och det kan man inte. Så skulle man kunna förklara egentligen Adolf Hitlers maktövertagande.
Jag tänker ett tema jag skulle vilja ta upp här, det är ju Josef Goebbels. Och hans propaganda, för jag tror man läser man om naziriket så är ju ändå propagandan i hela tiden en ganska central del av. Vi har pratat om våldet nästan lite för mycket här snart, känner jag. Men propagandan, vad är det för, på vilket sätt kan Goebbels utnyttja sin skicklighet i propaganda för att stärka makten och legitimera makten?
Ja, han har ju hans grundmaxim är ju att det är ju inte så att säga sanningen som är intressant, utan det är ju vad man presenterar och hur man presenterar det. Och på så sätt skulle vi ju kunna säga att de är ju skrupellösa, för att de är egentligen beredda att säga vad som helst egentligen. Och de har ju en idé också om att det gäller att säga det som människor vill höra på, som är mottagligt hos dem. Så det är ju viktigt här att man inrättar ett ministerium för upplysning och propaganda. Och jag tror att vi måste tänka på ett annat sätt här. Vi är så invana i vår tid att man ska försöka ta reda på vad som har hänt och vad som är rätt och sanningen och det riktiga. Det är helt ointressant för Goebbels och den, så att säga, upplysningsapparat som han bygger upp. Utan här handlar det ju helt enkelt om att få människor att göra som nazisterna vill. För att förverkliga det som är nazisternas politiska mål. Att återupprätta Tyskland.
Goebbels är väl också en gammal kommunist?
Många av de här personerna, Mussolini, till och med Adolf Hitler, Goebbels, alla de här har varit ute på vänsterkanten. Och skulle man lite nu här, det är ju väldigt finkänsliga saker, kunna säga att steget mellan att vara en väldigt extrem marxist och kunna delta i den nationalsocialistiska rörelsen behöver inte vara så egentligen stort. Så ideologiskt är ju de här personerna många gånger väldigt, väldigt förvirrade, om man uttrycker sig så. Utan jag tror att det enda sättet att förstå de här personerna, det har ju att göra med deras vilja att makt. Att de vill ha makt. Och de har naturligtvis vissa övertygelser. Vi har varit inne på Hitlers brinnande antisemitism och hat mot judarna. Och här finns ju inom den här nazistiska, nationalsocialistiska rörelsen en räcka personer naturligtvis som framförallt vill återupprätta Tyskland. Det blodsrena Tyskland. Att det är det som är målet här. Vi har ju varit inne på begreppet till exempel Lebensraum. Livsrum för den tyska rasen. Och man konstruerar ju nu en hel liksom vetenskap och tänkande kring det här med rasen och dess renhet och så vidare. Som vi idag skulle tycka fullständigt bizarrt. Men man bygger upp det på det sättet. Då.
Men om man ändå ska bryta loss det här med att Hitler-Tyskland och det är så unikt. För att det finns ju de jag har läst historiker skriva det att vad Hitler egentligen gör när han börjar, som vi kommer komma i, längre fram i andra avsnitt om, vad han gör när de det här genomföra kriget mot öst, mot Sovjetunionen, det är ju att i princip vad västmakterna har gjort i kolonierna mot svarta människor gör Hitler mot vita människor i Europa. Mm. Det är inte så stor skillnad egentligen. Det är bara att vi kanske vet mycket mer om vad som hände på östfronten än vad vi vet vad som hände i Afrika och Asien under de stora kolonialmakterna.
Ja, då är vi inne på de där oerhört svåra frågorna, de här historiomoraliska frågeställningarna också. Men visst, man kan ju alltid göra den här typen av jämförelser naturligtvis, och även om de är svåra och farliga att göra. Men jag kan väl skriva under på att det finns likheter mellan de här, vad ska vi säga, sättet att makt utöva mot andra befolkningsgrupper. Och så ska vi komma ihåg att vi lever ju också i en tid där man tänker i rastermer. Idag tänker vi ju inte i rastermer längre. Det begreppet ras egentligen
är ju främmande.
Ja, som vi är främmande, som vi inte använder. För vi menar idag att det finns inte någon skillnad mellan befolkningsgrupper på det sättet. Och det menar vi att vetenskapen har visat med all önskvärd tydlighet. Och Här är ju problemet att man lever i en sån värld, att det finns en kamp mellan olika raser. Det tror jag är viktigt att komma ihåg här.
Ja, även i fredliga länder som Sverige, där här har man ju rasbiologiska institut och
ja, man är intresserad,
ledande i världen till exempel.
Ja, man är intresserad av skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Och det intressanta är ju att det svenska institutet är ju till exempel, till skillnad från det i Finland, är ju statsfinansierat. Det är lite intressant, för i Finland har man det mer privat. Och det finns i västvärlden överhuvudtaget, så det är egentligen ingenting konstigt. Det som egentligen är det unika med nationalsocialismen och det som sedan händer under andra världskriget, det är ju att man börjar med den systematiskt industriella utrotningen av andra befolkningsgrupper. Och det kan vi väl nämna här, att redan 1933 sätter man igång och skapar den här koncentrationslägerorganisationen.
Just det.
Som man ju inte är först med i världshistorien, men som man då startar läger och där man börjar då att samla ihop framförallt politiska motståndare. Sen så småningom oliktänkande och...
Men även, då pratar vi inte utrotningsläger.
Nej, utan
då
pratar vi förvaringsläger kan man säga. Hårda förvaringsläger om man uttrycker.
Även om det är många som dör i de här lägerna, så inte syftet är väl egentligen inte att mörda.
Nej, det tillhör andra världskrigets historia. Men jag skulle, en sak som jag tycker att som jag inte vill ge mig på, det är den här diskussionen om Tysklands särväg. Den tycker jag är så fantastiskt intressant här. Att är det så att, för vad är det Hitler nu vill göra? Vill han gå tillbaka till Kejsartyskland? Nej, det vill han inte. Vill han...
Men Hitler är väl radikal? Är han inte det?
Jag är inte radikal i den meningen att det är vänsterradikal.
Nej, men radikal i att han vill
omforma
samhället revolutionärt.
Ja, och det är frågan då. Är det så att han vill genomföra en revolution? Och det här, om man läser Richard Evans nu, så kan man säga att han ifrågasätter ju det. För om vi tittar på franska revolutionen till exempel, så den gör just en samhälls... För det ska ju vara en radikal samhällsförändring som du säger här. Men så blir det ju inte. Det blir väldigt små skillnader.
Den ekonomiska strukturen är väl i princip kvar till exempel.
Ja, det är egentligen ganska små skillnader som sker i det tyska samhället om man tittar ytligt på det. Om man jämför det som händer i Frankrike efter franska revolutionen som händer i Tyskland, så är det mycket stor skillnad. Så frågan är här om man kan prata om att han genomför liksom en revolutionär förändring av samhället. Det som är intressant är väl snarare att han vill ju inte gå framåt heller. I franska revolutionen vill man ju gå framåt mot någonting nytt, någonting mer avancerat, någonting mer modernt. Utan han vill ju tillbaka. Men vad vill han tillbaka till då? Jo, han vill ju tillbaka till
medeltid.
Ja, med riddarideal och korståg i öster och så vidare. Det är det han vill tillbaka till. Han vurmar ju för de här tyska bönderna som brukar sin jord på landsbygden och sådana saker i sitt tänkande. Titta på Nürnberg. Dagarna som sen utspelar sig, vad är det för ideal man lyfter fram där?
Så han är egentligen reaktionär i en extrem form?
Precis, han är en radikal extrem bakåtsträvare på något konstigt sätt här. Som är väldigt, väldigt svårt att förstå på många sätt. Och därför menar ju de här som säger att Tyskland har en speciell väg i historien. Att man måste tillbaks, liksom. Man brukar prata om Luther till Hitler-tesen, att det finns en kontinuitet, koppling mellan de här skedena i Tysklands historia. Jag tror det är väldigt farligt att dra sådana där slutsatser. Man kan väl bara nämna här lite för den som skulle vara lite mer intresserad här. Det finns något som heter Bielefeldskolan och en tysk historiker som heter Ulrich Wehler som har skrivit just om en bok som heter just Det tyska kejsarriket, där han diskuterar just det här, att det finns en kontinuitet i den tyska historien och det driver den här särvägsidén då.
Hela nazismen har ju väldigt, väldigt märkligt hopkok när man läser om när de gör sina märkliga... Jag menar, de är ju väldigt intresserade av nordisk mytologi och sådana saker.
Okult.
Inrättar forskningsinstitut för att gräva gamla okulta saker. Och det är som du säger, det är inte... Alltså, de är ju moderna i sin aktivism, i sin politiska organisering... Men inte i någon slags överideologi. Där är de i allra högsta grad, som du säger, nästan tillbaka till medeltiden egentligen.
Ja, det är liksom på något sätt det här idealet. Det är jätteviktigt. Men om man uppfattar nu då 1933-1945 som en liksom parentes i Tysklands historia, så är det jättespännande här nu att nationalsocialisterna med Adolf Hitler är ju inte egentligen framåtsträvande, utan de är bakåtsträvande. Faktum är att de på några år nu efter maktövertagandet 1933 egentligen reducerar ju Tyskland från att ha varit en ledande vetenskaps- och kulturnation i världen till att bli någonting helt annat i bakvattnet i många avseenden. Man är emot modernismen i konsten till exempel. Man vill tillbaka till det gamla. Man vill, vetenskapen är intressant så länge den spelar med i den nationalsocialistiska ideologin.
Nej, men när man läser Richard Evans så är det så tydligt hur de, som du säger, Tyskland i den här tiden är ju en av de främsta vetenskapsnationerna i världen. Men här byter man ut, det är inte bara judar som man tar bort, utan folk då som på något sätt inte ställer sig in i leden, nazistiska leden, byts ut mot mycket mediokra vetenskapsmän som då bekänner sig till den nazistiska ideologin.
Precis på det sättet. Och vi kan ju säga för det första då att många judiska forskare flyr, och vi kan ju nämna några. Mm. Naturligtvis här. Det är en sån som Einstein försvinner ju från Tyskland till exempel. Men också andra, som du säger, tvingas bort så länge de inte passar in i den nationalsocialistiska ideologin. Men samtidigt är man på ett märkligt sätt ändå framåtskridande, för man vill ju ha de tekniska uppfinningarna för att till exempel kunna upprusta sin krigsmakt. Som man ju börjar göra efter 1935. Så kastar man ju Versaillesfredens alla fördrag överända över bord och inför värnpliktsarmén och börjar bygga upp den tyska krigsmakten. Så där är man ju då framåtskridande och vill ha de här tekniska uppfinningarna. Och när det gäller till exempel kemisk industri och syntetisk industri och sådana saker, det vill man ha. Men man vill inte ha den här grundforskningen, den rena fria forskningen, den vill man inte ha, utan allting ska nazifieras. Vi kan väl ta en sak som jag tycker är jättespännande. Om den bland lyssnarna som besöker till exempel Berlin ska ju gå till opera. Utanför operahuset finns det faktiskt idag ett litet fint monument i marken faktiskt. Och det är där man genomför den här klassiska bokbålet den 10 maj 1933 på Operaplats. Och det tycker jag kännetecknar just att viss litteratur var inte acceptabel. Den skulle bort. Och där har vi författare som vi tycker väldigt märkligt att de inte är acceptabla. Brecht till exempel, Hirschfeld, Freud var inte bra. Kafka ville man inte läsa. För att inte prata om Remarque, han som skriver om västfronten inte ett nytt.
Remarque var ju verkligen ett hatobjekt bland nazister.
Ja, det var ju pacifismen så att säga personifierad, krigets meningslöshet som kommer fram i den litteraturen. Sånt hatade nationalsocialisterna. Man hatade liksom pacifismen. Det var det värsta man visste. Däremot lyfter man ju fram klassicismen, romantiken. Och faktiskt en del sån där socialistisk realism i konst och i skulpturer och sådana saker. Mm. Vad man är intresserad av. Så att det är inte helt enkelt att analysera det här.
Det är också intressant att dra sig paralleller till den sovjetiska realismen och den nazistiska. För de ser ju oftast förvånansvärt lika ut med de här svällande bönder och arbetare och
de enorma muskler,
stora frodiga kvinnor och, ja, som jobbar på fälten.
Exakt, och då är vi tillbaka lite till de där idealen där som man då vill fram. Men just det här med entartete konst, alltså det här med urartad konst är ju jättespännande. Man gör ju till och med såna här utställningar där man liksom sammanställer konst man tycker är urartad och visar att det här gillar vi inte. Och så skrattar man åt det då, så att säga. Och man rensar ut en massa sådana här konstverk på tyska konstgallerier runt om i Tyskland. Det tycker jag är spännande.
Jag tycker en grej som jag, nu pratar vi kultur, men en grej som jag tyckte vi släppte lite, som jag ändå skulle vilja prata lite mer om, det är också hur man, för vi snackar ju om hur man systematiskt tog parti för parti, målde ner deras. Men det här gör man ju också med olika typer av civila organisationer, samhällsinstitutioner, man liksom nazifierar. Vi har ju pratat om vetenskapen här, hur man plockar ut vetenskapsmän för att de inte liksom ställer sig in i det nazistiska ledet. Men det här gör man ju, det är så konsekvent genomfört som jag uppfattar det.
Jo, det är det. Och att man maler, och man kan ju säga så att riksdagen där, jag skulle börja med att säga det här, att riksdagen fortsätter ju liksom att samlas där på något sorts pajronett-sätt. Och egentligen det man gör är ju att man jublar ju åt Hitlers tal och så vidare. Och den finns då fram till 42, och sen slutar man ju samla den där riksdagen för man inser att det är meningslöst. Men visst är det ju så att alla politiska motståndare inordnas ju nu i den här tyska maktstoppen, och det går ganska snabbt. Och vi kommer ju anledning att komma tillbaka till det här när vi ska beskriva då det som är det Hitler-tyska tredje riket. Hur var det för en vanlig människa att leva i den här totalitära staten? Men det går väldigt fort. Man monterar ner alltså hela Tyskland egentligen som kulturnation väldigt, väldigt snabbt. Och det tycker jag någonting
som förvånansvärt
ofta,
snabbt.
Ja, och som ofta inte lyfts fram, tycker jag. Och jag tycker att det är en bindning med att läsa Richard Evans bok, att man förstår och ser det väldigt tydligt.
Ja, men för en sån här standardfråga med nazisternas maktövertagande och maktinnehav, det är ju så här, varför gjorde ingen motstånd? Men när man lär sig Richard Evans så blir det väldigt tydligt varför inte folk gjorde motstånd. För att det var ju till och med sådana här, typ sådana här folkliga skytteföreningar. Alltså det är på den nivån, alltså föreningar ute i byarna som i mest hade ett socialt betydelse för ett sätt att umgås med sina grannar. Allt sånt massifieras.
Mm. Så att det genomsyrar hela samhället, det är det som är liksom kännetecknande en totalitär stat också i stor utsträckning. En auktoritär stat av typen Francos Spanien, där fanns det större möjlighet att ha en opposition. Men i en totalitär stat av typen Sovjetstaten och Tyskland, där kan man väl säga att en skillnad är att där är det väldigt mycket, mycket svårare att uttala missnöje. Det kanske man kunde göra möjligtvis vid köksbordet, men det var ingenting man kunde göra på ett café.
Finns det inga samhällsinstitutioner som är fria kvar här? Liksom katolska kyrkan till exempel. Har de ingen maktposition kvar här?
Nej, katolska kyrkan kommer att ha en viss maktposition, och det beror på att de samlar så stora befolkningsgrupper i Tyskland. Jag kan ta ett exempel på där katolska kyrkan faktiskt ändå visar att man har ett visst maktinflytande. Det införs ju, nu går vi lite händelserna i förväg här, men det införs ju så småningom mot slutet av 30-talet och början på 40-talet ett eutanasiprogram där man ska likvidera då de som är sjuka och ärftliga sjukdomar och psykiskt sjuka och så vidare. Där går katolska kyrkan in, och då backar faktiskt Hitler och nazisterna. Därför de inser att utmanar vi nu katolska kyrkan mitt under brinnande krig här, det är inte bra. Så att det är ett exempel på att det ändå fanns en möjlighet att göra ett visst motstånd. Jag tycker det där är någonting som vi skulle kunna ha anledning att återkomma till också när det gäller till exempel de här som plockas ut i militärtjänstgöring att genomföra likvideringar på östfronten. Gick det att säga att man inte, nej men jag vill inte tjänstgöra vid det förbandet, jag skulle hellre vilja tjänstgöra vid ett stridande förband. Ja men okej, då får du åka till stridande förbandet. Alltså hur var det så att det verkligen var så självklart omöjligt att göra motstånd och säga nej? Det är inte säkert, och det tycker vi kan ha anledning att diskutera.
Men när kan man säga att tredje riket är tillblivet?
Ja, där finns det olika bud.
För det är inte riksdagsbranden, utan det är senare.
Nej, alltså när tredje riket, det beror lite på då. En del kanske skulle kunna hävda att det är 1934 när han blir fyrer, inrättar så att säga ledarämbetet som är så viktigt i nationalsocialistiska ideologin. Men man kanske också skulle kunna säga att det faktiskt är då med maktlagen då 1933 att Tredje riket återupprättas. Men det är ju där, de där åren. Sen kan man ju kanske hävda att man kommer ju sen att benämna det här tyska riket och det Deutsche Reich, det Gross Deutschland under andra världskriget. Men då tänker man ju sig också de här ockupationsområdena. En och annan kanske skulle kunna hävda att vi måste också räkna med när man har fått med Österrike eller delar av Tjeckoslovakien. Men de är nästan inne på andra världskriget mycket längre fram. Men jag skulle vilja säga att tredje riket tar sin början med Hitlers maktövertagande 1933. Då börjar visionen om det tusenåriga riket, det riket som aldrig...
Tusenåriga riket som blev 12 år.
Som blev 12 år, som på så sätt kanske var ett misslyckande i någon mening.
Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Vad spännande det var att diskutera här med dig idag.
Ja,
tack ska du ha.
Svårt men spännande. Tack ska du ha.
Svårt men spännande. Och vi kommer ju återkomma till det här, eller hur? Det har vi ju nästan redan bestämt.
Ja, definitivt.
Fortsättningen.
Ja.
Fortsättningen. Ja, jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.